Däremot så satt jag på Uppsala stadsbibliotek och
Just det.
pratade inför publik och blev på och annonserad som Johanna Frundén Aktuell med den väldigt fina podden Fotboll Radikal med sin kollega
Just
Simon
det,
Bank.
det är vi det.
Fint va?
Det är fint, i Uppsala, då har vi fan med något någonstans. P1 och Uppsala. Det har varit en lång sommar och torkan brer ut sig. Alla varuhus har slut på fläktar. Snart har du varken ett levbart klimat eller någon välfärd. Jag fantiserar om de murar du ska möta när katastrofen kommer. Europa, se efter mig. Fotbollsspelare kan vara fransmän som är afrikaner som är fransmän. Det är inte komplicerat. Alla verkar förstå kolonialismens konsekvenser, utom du som är orsaken. Välkommen till Fotboll Radikal, Johanna Frändén, Yrhetta från Slätta.
Tack, merci.
Ja, där sitter du va?
Sitter på delen som vi egentligen i ren, om vi ska vara extremt noggranna, inte riktigt är Slätta, för att Skövde ligger ju på Billingsluttningen va?
Just
så
det.
Slätter inte, men slutter det.
Lite av Västergötlands San Moritz kan man säga.
Kan man säga, utan att på något sätt överdriva.
Kom igen nu Skövde då!
Det där som jag öppnade med, Athena Farrokhzad är det där, Brev till Europa, den här långdikten som nu finns med då i samlingen som hon släppte här i veckan, som heter I rörelse. Athena Farrokhzad.
Är det en parafras på
det är ju det,
Karin Boye?
Ja.
Har Tord Grip plockat upp den här ännu? Vet vi det? Har hon skickat ett exemplar till honom, kanske den stora frågan?
Alltså vi hoppas ju lite. Jag vet ju, alltså, som du är inne på, att när hon då publicerade det här Europabrevet då i Aftonbladet tror jag, på kultursidan, så då fick hon ju kritik då för då, det är det du är inne på att ha plagierat Ginsberg. Alltså lite sådär, ja, som att såga A-Teens för att de har inspirerats av ABBA ungefär. Det var ju ganska uppenbart så att säga. Men du har helt rätt alltså med Grip-grejen, att det borde ju bli en jävla debatt nu, för att nu begår hon ju verkligen helgerån. Men det är en sak att ifrågasätta kapitalet eller kolonialismen, men det är något helt annat att ge sig på historieskrivning från VM 1994.
Ja, men är det inte också lite så att du är den enda möjliga länken här? För jag tror att Tord Grip framförde I rörelse, alltså den mätta dagen, ni minns dikten. Det vet ju alla som är födda före 94, även övriga har jag förstått, för att det här är ju en sån, den VM-krönikan tittar alla på om jag har förstått det hela rätt.
Sjukt nog.
Och sen så i nästa steg så är kanske Athena Farrokhzad den som är mest trolig att parafrasera eller på något sätt imitera Karin Boye. Men däremellan finns det ju ett glapp, och det är det här du kommer in som kan båda de här världarna och väl känner en lite, eller i alla fall har någon gemensam kontaktyta med henne. Du måste, tror jag, vidarebefordra hennes bok till Tord Grip så att vi kan sluta den här cirkeln. Skulle jag säga.
Alltså det klär ju inte dig att göra det mindre än vad du är. Det är ju ändå ett vi där som kliver in i glappet, får man säga.
Det anstår mig inte att göra mig mindre än jag är. Som en, det var inte Karin Boye, det var Edith Piaf, nu ska du höra. Det var väl Edith Södergran.
Just det, kunde
vara. Så nu har vi bränt hela vårt, men vet du vad? Okej, när vi ändå är inne på bränner vårt litterära kapital, så ska vi säga det som vi har glömt att säga i, vadå, 3 veckor kanske. Nämligen att vi ska livepodda på bokmässan. Och när ni lyssnar på detta så tänker ni ju, bokmässan, vadå, den börjar ju imorgon. Hur ska jag hinna planera in detta? Mea culpa, säger jag. Det här skulle vi ha tagit upp för länge sedan, men jag har glömt bort det hela tiden.
Ja, vi är lite långsamma där.
Otroligt långsamma, för det är inte så att idén är ny på något sätt. Fredag i alla fall, klockan 11 i Aftonbladets monter, kommer Fotboll Radikal att livesändas. Inte livesändas, liveas i alla fall.
Just det, vi livear podcasters.
Ni som är där kommer att få se det live. Och sen så kommer det väl ett avsnitt av det veckan därpå för er som inte hinner.
Vi kommer ju få den publik vi förtjänar så att säga. Det kommer vara 40 stycken bibliotekarier som heter Agneta.
Nej, men det kommer ju vara alla de som inte har gjort några planer än.
Ja, just det.
De kan vi ha, tycker jag. För det är ja, lite kan där vi blandar också.
Det kan vi ha. Athena Farrokhzad, diktsamlingen heter ju I rörelse. Och hon skriver då i sin den som är bound att göra Svenska Dagbladets kulturkedja upprörd, så skriver hon just en Karin Boye-parafras. Hon skriver: nog finns det mål och mening i vår färd, men fetischeringen av lidande är beklagansvärd. Och du hör ju alltså, det hon säger.
Så den är helt medveten alltså?
Ja, ja, alltså det hon säger rakt ut är att det var inte så jävla varmt i Cotton Bowl i Dallas där när Sverige slog Saudiarabien. Håkan Mild, han led fan inte av sin straffmiss, och Tommy Svensson var fan förbannad på Martin Dahlin där under semifinalen mot Brasilien. Det är ju inte en dikt det här, det är ju en jävla attack mot svenska värderingar.
Men är det helt enkelt så att nästa steg att påpeka för Arne Hegerfors att det heter faktiskt Pontiac Silver Dome?
Låt oss inte gå dit.
Och nu firar vi midsommar i Pontiac Silver Dome.
Kom igen nu, skjut det då!
Jag vet ju, jag ska inte låtsas som att jag inte vet vad du gjort sen senast, för jag vet ju att du kommer direkt från den högborgerliga bildningens näste i Uppsala. Vad hade du för dig där uppe?
Ja, just det. Jag lajvade Fotboll Radikal fast utan dig, kan man säga.
Funkar det bättre eller sämre, skulle
på
säga?
Biblioteket. Alltså det...
Alltså, svara snabbare.
Du fattas mig alltid som min ena kroppshalva. Men det är roligt att vara ute och träffa sin publik ibland, tycker
just
jag också.
Det.
Annars har jag faktiskt mest små ströglott, vilket jag gör oftare och oftare. Det här bekymrar mig lite, Simon, men det händer att jag gör det oftare och oftare på fotboll, märker jag. Gör något annat samtidigt. Kollar, om du tänker dig.
Jag tror Premier League. Du är inte ensam om det. Det är ju vår generation och kommande generationers lott att se på fotboll på just det sättet. Och
ja, det är vår så mal de siècle.
Just det.
Och sen så har jag även tittat på halva någonting PSG Lyon. Det var den franska superkuppen på damsidan då. Men jag hade inte alls tidsbuffrat med att det skulle gå till straffar, så jag missade så att säga höjdpunkten där också. Konstaterar att det här blir då och då ganska ofta en väldigt jämn historia, men att Lyon spöklikt ofta har det mentala övertaget att vinna med väldigt små marginaler mot PSG. 28:e titeln under Jean-Michel Aulas tid då som ordförande för klubben, vilket ju är egentligen det här lagets födelse. Så att vi tar chapeau helt enkelt.
Ja, just det. Det så inverterade mot härsidan där Lyon PSG slutade också, som det ju ofta gör med ja. PSG till slut snor de tre poängen.
Intressant att du tar upp herrarnas match där, för att jag har ju liksom många journalister och inte minst ett stort gäng PSG-supportrar tvingats börja umgås med den här tanken att det är Neymar som ska rädda dem tydligen den här säsongen. Först var det mot Strasbourg då, 0-0 in i tilläggsminuterna, och så gjorde han liksom ett cirkusmål, eller ett vackert mål i alla fall, och nu så räddade han dem i prestigemötet mot Lyon, som du är, med 3 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid. Han gör det inte lätt för dem som har bestämt sig för att hata slash vara totalt likgiltiga inför Neymar den här säsongen.
Alltså, finns det ingen sån här poetisk poäng att göra att det där målet kom väl i lördags. Alltså, om vi nu definierar Neymar som not the hero they deserve, but the hero they need. Alltså, han är definitivt en hjälte de förtjänar också, men ur ett Paris-perspektiv så är det säkert så att de förtjänar en bättre hjälte än Neymar. Och att just det här hjälteskapet kom i lördags, som ju brett och globalt firades som The Batman Day.
Just det, Robert Laul-dagen som vi kallar den på.
Precis så. Janislördagen. Jag vet inte om det var någon, kanske inte var någon i den highbrow-miljön i Frankrike som tog upp just den parallellen.
Nej, det var dåligt med den analysen måste jag säga, men det är ju sånt som vi har dig till, tänker jag.
Just det, här finns jag.
Vad har du hittat på då?
Nej, det är inte så att vi saknar saker i den svenska inhemska fotbollen att grotta ner oss i. Allsvenskan såklart, fokus på ett Stockholmsderby här i helgen. Hammarby AIK som väckte massor med frågor. Hammarby mer eller mindre, kanske mindre, körde över AIK. Och gjorde det med den här sortens spel som gör att man kan ha visst överseende med att resultaten inte riktigt fungerar. Offensivt, idealistiskt, spännande, utvecklande och så vidare. Medan AIK förlorar med den fotboll som de ofta spelat i år, som inte är någon av de här sakerna, utan som är kontrollerande, lite reaktiv och försiktig. Och jag vet inte, det ofta så kan man tänka på just det där med fotbollsklubbar eller projekt, som man väl säger, att en viss sorts fotboll gör att du får mer tid på dig, att du får en större förståelse och acceptans för att resultaten inte kommer med. Medan en annan, den som är resultatfokuserad eller fixerad, måste just nå resultat för att alla ska köpa den.
Just det.
Ungefär så att hade AIK spelat Hammarbys fotboll, så kanske, ja, de har inte stått ut med derbyförlusten, men kanske stått ut med en lite sämre säsong eller så. Nu finns det väldigt få saker som är förlåtande i AIK, så Rickard Norlings sätt att närma sig matcher och så. Så att det, den var kittlande, och inte bara på det sätt som Stockholms Arbidant är kittlande. Sen har jag följt Malmö FF i Europa League också då. De premiärade ju mot Dynamo Kiev och slutminuts förlorade. Det är väl det jag haft för mig.
Okej. Igår gick den så kallade The Best-galan av stapeln. Noterade du detta?
Jag gjorde det.
I marginalen smått, eller?
Ja, väldigt mycket i marginalen. Jag kikade inte på den. Och, men jag var ju, som man alltid är, man är nyfiken på. Jag utgör ju själv den svenska mediejuryn där. Så att jag vill ju kika rik för de som jag hade röstat på, såklart.
Jag undrade just om du, utan att låta allt för så här megalomanisk, känns det som att antingen sitter du eller jag i de här juryerna. Så jag skulle just fråga om det var så det låg till. Jag befann mig som sagt på uppdrag och har egentligen mest tagit del av klippen och, som har kommit ut i efterhand. Då. Och hur mycket vi än säger att vi hatar galor och så individuella utmärkelser i den här podden, så blir det ju alltid ganska så bra poddmaterial. Det är ju det här som gör galor bra och fotbollsmatcher lite sämre, eftersom vi inte är en så kallad bildpodd, även kallat webb-tv. Jag noterade att jag blev i alla fall lite bönhörd efter min närläsning här av Erik Cantonas tal häromdagen på UEFA-galan, var väl det i Monaco.
Talbönen?
Ja, men alltså in i matchen och hållet tal, sa ju jag, och lyssnade på Cantona, för han gjorde faktiskt det, även om det verkade totalt obegripligt, så var det egentligen en snygg komposition och ett bra genomslag och så vidare. Föga förvånande skulle ju traditionen, eller den så att säga stafettpinnen, plockas upp av Megan, the best girl of the year.
I was going to say some of the stories that have inspired me most this year. You know, Raheem Sterling and Koulibaly, they're incredible performances on the field, but the way that they've taken on the disgusting racism that they have to face this year, but probably for their whole lives. The young Iranian woman who eventually set herself on fire because she wasn't able to go to the game. The one out MLS player, Ms. Martin, and the countless other female out LGBTQ players who fight so hard every day to A, just play the sport that they love, but B, also to fight the rampant homophobia that we have. Those are all the stories that inspire me so much, but they also admittedly make me a little bit sad and a little bit disappointed. I feel like if we really want to have meaningful change, what I think is most inspiring would be if everybody other than Raheem Sterling and Koulibaly, if they were as outraged about racism as they were, if everybody else was that, if everybody was as outraged about homophobia as the LGBTQ players, as if everybody was as outraged about equal pay or the lack thereof or the lack of investment in the women's game other than just women, that would be the most inspiring thing to me.
Megan, det behövdes en amerikansk kvinna för att det här skulle lyfta lite grann. Det var ju inte någon skräll att det var det som skulle krävas, men så här håller man väl ett tal, säger jag. Inte en ledande fråga, utan ett konstaterande.
En stängd och sluten fråga i bjärt kontrast mot vad som krävs av en journalistisk intervjuteknik. Nej, det är såklart. Meganomani är väl inte en accepterad term lite den, men nej, det var exakt vad man förväntade sig av Rapinoe, att får hon micken så kommer hon säga saker, och det gjorde hon här också.
Ja. Ja, jag säger det igen, amerikanska kvinnor. Hmm.
Mm, det är något, va?
Man kan inte leva med dem och inte utan dem och så vidare.
Eller som, det här... var det inte Al Bundy som sa, women, you can't live with them, you can't live with them.
Nej, just precis. Detta upplevde jag då smittat av sig lite grann. Jag kan inte svära för vilken ordning de tog emot priset i och för sig. Men årets tränare Jürgen Klopp sa så här.
But at the end I want to use that stage to say one thing. This today's the individual prize. I don't understand 100% individual prizes, but I get it because I'm here for a lot of people. But we are all on the really good side of life, obviously. That's why we are here, legends. So the past was great. The present is really good. The future hopefully will be good for us as well. But there are people out there that have not exactly the same situation. And I'm really proud and happy that I can announce from today on, I'm member of the Common Goal family. And thank you very much. So for the applause. And few people obviously know it. If not, Google it. It's a great thing. Wish you a wonderful night. Thank you very much. See you all.
Det där hade vi väntat på, eller?
Ja, det hade vi gjort. Alltså, om man med det där menar Common Goal-uppslutningen från världens större spelare.
Ja, inte att han som slog eller tog så att säga Champions League statyn mitt framför näsan på Tottenham skulle bli prisad. Det var inte det vi hade väntat på.
Nej, inte så mycket. Inte så mycket.
Men det är något tyskt väldigt konkret över det här, vill jag få det till ändå.
Ja, det finns säkert en poäng i det. Och sen så, alltså jag tycker att man konstant och mest hela tiden blir så där glatt, inte överraskad, men glatt påverkad i alla fall av att det blir så uppenbart att Jürgen Klopp är i sån total identitets symmetri med den miljön han verkar i Liverpool, liksom, med allt som den klubben är och står för. Och det säger väl någonting också om den nya världen, att det kan komma en tysk, det kan komma någon från Dortmund som förstår Liverpool, Liverpools själ kanske bättre än många nästan i Liverpool gör också. De kunde inte få en bättre tränare.
Precis. Vi kan nästan lyssna lite på just när han berör precis det som du säger nu om sin tid i klubben och hur den har varit.
I have to say thank you to my outstanding club Liverpool FC. Who doesn't love it has no heart. No, that's not true. You can love each other clubs as well. But to the owners, I have to say they gave me an incredible team, and then Mike Gordon in particular, and I have to thank my team, because as a coach you only can be as good as your team is, and the potential of your team is one, what they make of it is the other. And so I'm really proud of being the manager of such an incredible bunch of players.
Det är roligt att lyssna på Klopp nästan alltid, tycker jag, för att han är så uppriktig. Sen har han ju, det har ju sina, ibland kommer det vissa avarter på det här också, såklart, att han kanske är lite dålig förlorare, eller, men det känns ändå väldigt så här genuint och både så här hemtrevligt, men också väldigt vad ska man säga. Alltså det är proffsigt utan att kännas allt för tillsläpat.
Konstruerat, absolut.
Ja, tack. Ja. Precis, det är lite det jag känner. Jag vet att jag skrev vid något tillfälle att Jürgen Klopp känns som den där killen som man skulle kunna springa på i en kö till en tysk svartklubb, du vet. Mm. Eller kanske Berghain i Berlin, och det är 200 meter kö. Och han står där och är skitglad och dricker sekt i ett plastglas, och är så här otroligt tillfreds med livet, nästan oavsett. Och jag tycker att han har behållit den auran på något sätt, det tilltalet i hela sin karriär, så långt som vi har fått följa den hittills.
Jag är rätt mycket skitig om det är konstruerat, eller om det är påklistrat, eller om det då och då är lite halvfejkat, att han har förstått att det är en bra väg att gå, för att det finns så mycket värre saker att vara än att vara konstruerat sympatisk. Jag tror att han är genuin, jag tror att han är exakt sån, för att det, under åren man födde dem i Dortmund så var det precis den bilden man fick de gånger man stötte på honom och så. Och jag, Alltså han är människa i en värld av maskiner, och det finns något otroligt, otroligt attraktivt i det.
Det var intressant, för att i dag tror jag så skrev Jürgen Klopp på The Players Tribune, alltså där man kan få läsa i liksom första hand, eller direkt från hästens mun helt enkelt, hur det är att vara fotbollsstjärna. Det är ofta de
hästens
stora...
Hästens opererade mun.
Precis, hästens väldigt vita och jämna tandrad, så att säga. Jürgen Klopp berättar bland annat att han inför en match mot Bayern München, då när han var tränare i Dortmund fortfarande, försökte hålla ett inspirationstal för sina spelare för att liksom tagga igång dem då och förstå att vi är de små och de är de stora män och så vidare. Och då hade han, och då säger han så här, jag börjar berätta då, eller dra upp scener, eller till och med visa då på video scener ur Rocky 4 filmen när Rocky möter Ivan Drago. Det är väl så pinsamt att varken du eller jag är några så stora Rocky fantaster gissar jag bara här, men till och med jag som inte känner till hela vad ska man säga, intrigen och kronologin, vet ju på ett ungefär vad det här går ut på då. Ja, så att då säger han så här, jag satte upp jag satte igång videon och med en scen då där Rocky tränar på liksom i Sibirien och springer i snön, och man korsklipps det då med Ivan Drago som har liksom helt andra förberedelser, och han vill liksom muta in på något sätt i sin trupp att vi är små och vi har inte samma medel och så, men vi ska slå dem vi ska ta dem med storm i alla fall. Det här är vi liksom, vi är små, men vi kan uträtta det omöjliga och så vidare. Och så säger jag så här, jag fortsatte att prata och pratade på. Och vid ett tillfälle så tittade jag ut över min trupp och killarna för att se liksom hur de skulle reagera. Och jag hade förväntat mig att de skulle sitta med liksom stora ögon och du vet så här, kanske ja, liksom nästan trampa igång av energi och vilja att gå ut och slå världen med häpnad. Men nej, tyvärr, de satt bara där. Titta med lite smådöda ögon, bleka ansiktet. Det var liksom ingen, jag fick ingen reaktion alls. Och de tittade på mig ungefär som att de inte förstod vad jag pratade om för känslor. Och det var då jag sa till mig själv, vänta lite, när kom Rocky-filmerna ut egentligen? När kom den här ut? Fan, Rocky 4, kan det vara 1980? När föddes de här killarna egentligen? Och så frågar han då... Hur många här inne vet vem Rocky Balboa är? Och då var det bara två stycken som visste det i Dortmunds trupp då. Så, och de andra hade liksom ingen aning, de förstod inte alls de här...
Jag visste inte vad Sovjet var för något.
Nej, det gjorde de absolut inte. Nej, de förstod inte alls var det här kom ifrån, om han ville. Det här var som att han hade satt på liksom någon antik... Ja, men det är väl just som att det hade varit en svartvit film då för oss, kan jag tänka mig. Så... Det kan också, när man försöker vara den här Gandhi-typen som, eller vad var det Zlatan brukade säga om Guardiola, så kan det också slå lite fel. Så vi gläds ändå att han har lärt sig misstagen och höll ett tal med i alla fall mycket bättre och mer aktuell tonträff igår. Common Goal är ju, om någon inte känner till det, projektet som Juan Mata har populariserat. Han har väl egentligen grundat det också med hjälp av några goda vänner.
Och som går ut på Klopps gamle Mats Hummels kompis har också haft en del av det.
Just det, precis. Och de har som mål då, eller själva modellen är att 1% av ens inkomst går till olika välgörande ändamål som ofta har med fotboll i fattiga länder att göra, så vidare, för barn. Och det har ju, nu har den funnits flera år, och det har ju varit pinsamt få stora fotbollsspelare som har hakat på egentligen. Förutom Mata och Hummels så är det väl Giorgio Chiellini som är den mest kända. Annars har det ju mest varit lite så. Spelare i någon i litauiska ligan och en och annan i Zweite Bundesliga och så vidare. Kanske att det kan få lite fart nu när Klopp har klivit in i handlingarna.
Vad vore det mer sån här up-to-date, alltså känd din publikreferens liksom? Om nu Rock inte funkar, det skulle vara typ så här, ja men det är som att Pikachu skulle slå Mewtwo i Pokémon, typ så. Så att han fångar sin publik.
Ja, jag tänker att det är någon sån dataspelsfigur man nästan får använda sig av. Roligt att konstatera var i alla fall att även det här smittade av sig, och när då priset för årets bästa spelare på herrsidan, Leo Messi, fick ta emot utmärkelsen, så lät det så här.
I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
How dare we, Simon, prata om någonting annat än det som Leo Messi vill prata om, nämligen att jorden håller på att gå under.
Nej, det är otroligt starkt. Och så framförallt också med den, om man kan sin Leo Messi bakgrund med, det har ju pratats om att han, eller spekulerats att han skulle ha någon slags diagnos, om någon lätt släng av autism eller liknande. Och sen att han, det är väldigt sällan som man hör honom vara så känslosam som han är, att man nästan liksom är orolig att han ska bryta ihop så. Det går rakt in i hjärtat.
Det, jag tycker det också är slående hur mycket som har hänt på bara ett par år med Leo Messi. Precis som du säger, han kom ju till Barcelona som 13-åring då, och hans generationskamrater Gerard Piqué och Cesc Fabregas har ju berättat, framförallt Piqué, att de kallar honom El Modo, alltså den tysta. Mm. Han pratade inte i princip.
Modoröv, sa de.
Exakt så.
Moderöv!
Nej, men han sa ingenting, och så har han nu liksom blommat ut på, ja, lite över kanske ett år blivit den här enorma talaren inför en världspublik.
Nej, men lite som alltså, just den här, att man blir så glatt överraskad ändå, och det kanske man inte ska vara, men att just den här sortens karaktär, personer som har hela världens öra på något sätt, som kan prata inför alla, hela världen lyssnar, och så gör det så oerhört, oerhört starkt. Mm. Ja, det, man blir glad.
Man blir det. Jag tycker också det är fint att han använder sig av det här retoriska greppet att vi är barn. För att, ja, då kan han sin publik, han vet att det är så som nästan hela världen fortfarande ser på Leo Messi, även om han har faktiskt tagit sig förbi 30-strecket. Så är det ju, ja, det är starkt och smart, och jag välkomnar verkligen Leo Messi in i skaran som kan hålla brandtal också på fotbollssidan. Det var en fin kväll för just de talen igår då, med Meghan, Klopp och Leo. Får man fråga om du röstade på honom?
Jag röstade på Leo Messi som världens näst bästa spelare. Det var ju före talet då. Jag hade kanske tänkt om nu.
Det brukar vara, man brukar få rösta innan de har tagit emot priset.
Ja, det är en av bristerna med galan, kanske. Det hade blivit en helt annan lista annars. Jag som min lite så här mer smal och cynisk fotbollsbetraktare hade faktiskt Virgil van Dijk som etta.
Okej, men det var exakt så som jag röstade i UEFA:s pris, och där han faktiskt vann också, van Dijk. Så att bättre lycka nästa gång till det bästa gänget då, får jag säga.
Just det, the best man can get.
Vet du hur Leo Messi röstade?
På Cristiano Ronaldo.
Si!
Det gjorde han som tvåa. Etta Sadio Mané, tvåa Cristiano Ronaldo, trea Frenkie de Jong. Vet du hur Cristiano Ronaldo röstade?
Inte på Lionel Messi.
Korrekt. Matthijs de Ligt etta. Hallå? Frenkie de Jong tvåa och Kylian Mbappé trea.
Åh, han tycker om de unga.
Det är ju exakt så. Ja, precis. Jag höll på att säga att jag lägger ner min röst, men vi behöver inte prata mer om Ronaldo. Men jag tycker att det här var en speciell trio han plockade ut, kanske man kan säga ändå. Han vägrade ju, eller vägrade, men han dök i alla fall inte upp på galan själv heller. Lade ut något lite kryptiskt tal på sin, eller tal, men någon liten sån sentens på sociala medier. Han satt och läste en bok, vilket jag i och för sig kan någonstans gilla, men
Var det något i stil med att, vad menar ni, inte jag som världens bästa, how dare you?
det var nog ganska mycket så. Det var nog väldigt mycket det som var, så att säga, kontentan. How dare you?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How dare you?
Ska vi lämna TV:ns värld då?
Jag tycker vi gör det och går in.
Alltså, berätta inte så något långt ifrån den verkliga världen.
Ja, eller jag vet inte. Det är svårt att hålla isär vad som är den verkliga världen och så längre. Jag vet inte riktigt hur intensivt du följer den amerikanska sockern snäppet under Zlatan-nivån.
Nej, det är väl mindre än ofta.
Ingenting.
Mindre än ofta.
Jag tror att det gör det till en lyckligare människa att inte göra det. Men jag har i alla fall gjort det i veckan här och kikat in på vad som händer egentligen i USL Championship, som då är den andra proffsligan i Nordamerika, deras Ligue 2, om vi säger så, nivån under MLS.
Superettan.
Just det, superettan. Hade inte det varit taget så hade de tagit den, förmodligen.
Verkligen.
För att det är där som Las Vegas Lights spelar. Ganska nystartad klubb, ungefär som deras hockeylag, va? Det är också hyfsat nytt, tror jag.
Alltså, eller? Jag har
Simon,
ser jag ut djupt vatten, som Per Bjurman?
Simmar. Ja, vissa dåliga dagar. De bildades 2017 och då spelar sina hemmamatcher på det som heter Cashman Field. Eric Minolda, gamle landslagsanfallande tränare. Och skälet till att man ska uppmärksamma dem är inte så mycket hur de spelar eller så, utan snarare hur de arrangerar sina matcher. För att de gör ungefär det som man skulle kunna tänka sig att efterlysa från ett lag som spelar i Sin City. De har kört sina $1 beer nights, kan man uppskatta. De har kört sina $2 tequila nights. Kanske man inte kan uppskatta lika mycket. Och häromveckan så slår de då inofficiellt världsrekord tydligen då för att ha historiens största vattenballongskrig i paus på en fotbollsmatch. Ja. Jävla hård konkurrens där, tänker man.
Jag vill veta vem som hade rekordet innan. Jag utgår från att du känner till detta.
Lerdala IF faktiskt. Det var någon match 76 där det var ett jävla håll igång.
Ja, det är riktigt. Absolut.
Heter de Lerdala IF eller? Jag bara chansar.
Ja.
Du ser.
Det är min moderklubb det.
Det de gjorde då alldeles nyligen här var att de följde upp med något som har blivit lite av en tradition i Las Vegas och på just Lights matcher. Det är att de samlar då ett par hundra av publiken på inneplan. Och sen så släpper de ut $5,000 i småsedlar från en helikopter som far över planen. $5,000 helicopter from.
Let's get that money. Jag ska inte säga att jag inte gillar det.
Jag skulle säga att jag nästan älskar det faktiskt. Alltså jag har ju all respekt och förståelse för de som liksom viftar bort det där som någon slags sån här geschäft och total urspårning av fotbollssporten. Against the modern soccer, som de aldrig säger i USA. Men någonstans så tycker jag också att det går inte att få en bättre bild av USA och av den moderna fotbollen än, ja, fan är med av hela världen än så där.
Nej, men jag menar, kan man inte lika väl dra upp alla regler på Mac som man ändå håller på? Det är någonstans får man ju känna att det gör de i nästan allt de gör i fotbollssammanhang. Alltså om det gäller damlandslaget eller om det gäller så specialeffekter vid klubblagsmatcher. Det tycker jag inte vi ska hålla emot dem.
Nej, det ska vi absolut hålla för dem. De fejkar i alla fall inte. Och jag vill bara så där oerhört uselt poddmaterial, men beskriva lite hur det ser ut. Och det är alltså ett gäng, flera av dem lätt överviktiga amerikaner som då far runt med magväskor på sig och rosa plasthandskar på händerna. Och så jagar de $1.5 sedlar då för brinnande livet. Det är, alltså, om man ska beskriva det ser ut lite som den här apscenen i The Square ungefär, Ruben Östlund-filmen.
Jag tycker det låter som en Fångarna på fortet lite grann, när man ska springa in och hämta alla mynt på slutet innan tigrarna kommer.
Got to catch them all, som Klopp kanske skulle sagt. Ja, men någon sån här Hieronymus Bosch målningshelvete liksom. Det är alldeles
lysande. Det händer någonting i varenda hörn av tavlan, så att säga.
Ja, precis. Och människor som i olika såna här förvrängda grimaser klättrar på varandra på jakt efter pengarna.
Mm.
Det är verkligen, det är ingenting och det är allt på en och samma gång. En briljant ögonblicksbild från det vi kallar den moderna fotbollen. Vi kan väl för tydlighetens skull lägga upp den här, en litet filmklipp på det Twitterkonto som finns i poddens namn. Podcast Radikal heter det.
Tales of eternal economic growth. Du pratar ju ibland om den moderna fotbollen.
Mm, just det, mot den moderna fotbollen.
Där hör du inte riktigt det här hemma heller, eller?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det har blivit en helt egen kategori på något sätt. Den totalt demaskerade fotbollen. Jag gillar det. Ska jag säga en sak till snabbt då, utifrån någon slags omvärldssvep som jag tycker väldigt mycket om.
Mm, du får ta all din tid.
Jag tar ratten och kör. Pelé, för Jürgen Klopp tydligt nog, en väldigt stor fotbollsspelare för väldigt många år sedan.
En av de första stora stjärnorna att spela i Nordamerika dessutom.
Just det, i Kosmos. Han har gjort en fantastisk sak som tidigare år, som jag uppmärksammade precis just nyligen då. Att han har gjort många fantastiska mål såklart, som har vevats hit och dit. Han själv, hävdar själv då att det vackraste målet som han någonsin gjorde var mot Atletico Juventus hemma i Brasilien då, 59. Problemet med det målet var att det filmades aldrig. Så att det man nu har gjort då är att man har återskapat målet utifrån Pelés egen berättelse av hur det gick till. Hur han då...
Oj! Man har gått till den absolut mest tillförlitliga källan där alltså.
Precis så.
Mm.
Du vet, han lyfter bollen över första försvaret, lyfter den över andra, sen lyfter den över målvakten och dunkar in bollen i mål. Allt det här finns nu för allmän beskådan, och när en 18-årig Pelé gör sitt favoritmål genom alla tider. Och det öppnar ju så oerhört mycket möjligheter, kan man tycka. Alltså, den där, du vet, när man själv återger hur saker har gått till. Det är så deepfakes som förut bara används för att göra porravbildningar av kända skådespelerskor framförallt. Det här är ju helt nya perspektiv för den sortens datateknik.
Det är lite nästan som sådär när polisen publicerar fantombilder. Det är där någonstans vi är. Att det är kanske då två eller tre människor som ska återge, fast här kanske det bara är en då, som dessutom har ett visst egenintresse i att ska vi säga, att uppa målet kanske ännu lite mer.
Ja, eller för att dra den liknelsen i hamnen, så det är lite som när Sverigedemokraterna är ute på Kungsgatan med järnrör.
Just.
Den där filmbeskrivningen av vad som egentligen hände, hur det egentligen såg ut. Och man kan ju tokrelatera till det för på egen hand. Du vet, den här känslan man är ute på krogen och eller är, var kanske då, i mitt fall.
Och man, eller är då, i mitt fall.
Just det. Och man dansar och är snyggast på golvet.
Ja, eller var då, i mitt fall också, hör jag.
Och man efter två timmar märker att man faktiskt är lite kissnödig eller så. Går på toaletten och ser sig själv i spegeln och inser att nej, så jävla bra var det inte. Ungefär så.
Ja, just det. Men är det en så mänsklig reflex som Pelé har i sig? Jag får inte riktigt den känslan. Jag tror att han fortfarande går av dansgolvet och går in på toa och tycker att jävlar, där satt den. Och vad är du för ett underverk som tittar tillbaka på mig i spegelbilden?
Just det. Vi önskar att det är så för Pelé i alla fall. Det låter som ett kul liv att ha.
Men hur har det återgetts då? Är det en animerat då på något sätt, eller hur?
Ja, det är gjort som ett alldeles riktigt autentiskt filmklipp, kan man säga. Om man med autentiskt menar att det är påhittat alltihopa. Så nej, det ser ut som man tänker sig att ett filmklipp från 1959 skulle se ut.
Mm-hmm.
Lite lätt tintad bild och så. Och, ja,
kan du säga något om tekniken? Det måste ju ändå vara animerat eller på något sätt. Jag tänker lite så här FIFA-aktigt. Eller har de lagt på lite så här raster och någon...
Det är väldigt rastrat.
Pilsner-filmkommentator.
Ja, alltså det är verkligen känslan av ett Insta, Insta-filter-grej. Nej, det ser ut som ett, precis som man tänker sig att det skulle se ut. Som en tv-film med en lite halvskakig handkamera från 1959. Om det nu fanns.
Jag tror faktiskt att det där målet beskrivs i... en bok som kom, jag tror att jag har pratat om den tidigare, som heter How Football Explains the World. Jag kan säga att samtidigt som jag säger detta så ska jag gå... Franklin Foer heter han som har skrivit den.
Just det.
Och om jag inte missminner mig så finns det i ett kapitel där en intervjuer med ett par män då, som berättar att de har sett det här målet. Jag vet att det är ett Pelé-mål, det måste ju vara samma. För det finns liksom inte filmat någonstans. Och hur det har blivit en legend då, det som förstås aldrig mer kommer att inträffa, antar jag, i vår tid. Nämligen att ett sånt fantastiskt mål inte kommer fastna på film någonstans. Och att det här målet har blivit som en ja, det har förts vidare med muntlig tradition helt enkelt. Och på något sätt blivit nästan en sån saga som man kanske berättar för barn och barnbarn. Nu är det inte så längre då, nu kan man se det.
Nu kan man se det, och det enda som jag vill liksom lämna oss med är tanken på att varför ska det här fenomenet och den här möjligheten vara reserverad bara för världens bästa fotbollsspelare? Kan inte alla halvmisslyckade fotbollskarriärister som har fyllt 40 få chansen att återskapa sina egna finaste mål, och sen får vi efteråt bedöma vilket som egentligen var vackrast?
Jag känner ju spontant att ett hattrick jag gjorde mot Timmerstala, som är Ledolas absoluta arvsfiende. Mm.
Det här låter fint.
Skulle jag gärna vilja se. Och så kan man kanske dessutom radera det faktum att vi förlorar med 3-5 då.
Kan du beskriva målet lite snabbt?
Det var ett hattrick. Kan inte, jag minns inte något av dem. Det faller lite på det. Men kanske stod någon där och tittade och berättar vidare om detta för framtida generationer. Vi får, det är ju bara ut och researcha egentligen. Jag är ju dessutom på hemmamark just nu, så att jag ska se vad jag kan göra.
Gör det, jag vill se. Jag vill se allt.
Har du något annat, eller något önskemål?
Av alla mål jag gjort?
Ja, eller har du sett något någon gång som inte har... Alltså, ser man ens fotbollsmatcher som inte liksom tv-sänds eller filmas? För det är ju det som är grejen nu för tiden, att även om det skulle vara så att det inte av någon anledning är en liksom sänd match, så är det ju alltid 30 pers som drar upp sin kamera i varje givet ögonblick. Är det inte så?
Jag minns ju mest besvikelsen, alltså den omvända saken. Jag minns hur man som barn, man, om man med man menar jag, läste skildringarna, legenderna kring Gordon Banks räddning i VM 1970. Du vet den där han vände i luften som det stod överallt. Och jag målade mig själv bilden av hur det såg ut när en människa vände i luften och räddade. Och sen när YouTube-eran kom in och man fick verkligen se klipp från den där räddningen, så att det gjorde han inte alls det.
Det är en fruktansvärd besvikelse. Jag har faktiskt haft precis den också.
Total besvikelse. Så att jag tror att det inverterade är mycket, mycket vanligare. Så att nej, tv-kamerorna förstör inte bara fotbollsvärlden utan världen som helhet. Låt fantasierna regera och låt Pelé regissera. Det är vad jag vill ha sagt. To this day, Pelé still cannot believe how he did not score.
The reason, Gordon Banks. For his blind. Vi ska ju kompensera för förra veckans jättelånga podd med att göra en lite snärtigare den här gången. Så att jag kliver in i vår avslutande tredelade, i alla fall, avdelning. Och utnämner Benedikt Tisserand till veckans profil. Vem då? Ska man ju helst alltid säga när vi pratar profiler. Och den frågan låter sig verkligen ställas. Det var nog inte många som kände till Benedikt förrän i helgen heller. Bakgrunden är denna, att Nîmes slog Toulouse i den franska ligan. Och det är ett Nîmes som är en ganska liten klubb egentligen, uppflyttad för 2 säsonger sedan tror jag, inför förra året väl, där Lucas Daud, en väldigt generisk fransk mittfältare. Jag vet inte många franska klubbar han inte har spelat i. De finns säkert, men varje gång man tittar till ligan så, eller för hans Wikipedia-sida för den delen, så finns han där någonstans i en halvbra klubb. Kanske lite sämre då nu med åldern. Hur som helst, Lucado drog på sig ett gult kort i en situation med motståndarnas Wesley Said, som är anfallare då för Toulouse. Och detta gjorde en ganska så stor Toulouse-twittrare, säger jag väl, i brist på ett bättre ord, upprörd på sociala medier. Så den här personen som kallar sig Ben Cisco 7 skrev: men Luka, då kan han dra och sätta på sin morsa som är en hora. Nu kommer det mycket fula ord igen då, men det underlättar kanske lite att vi i förra avsnittet pratade om det här, att ord som vi upplever som extremt grova och vulgära är mycket vanligare och låter kanske inte fullt så chockerande i franska öron. Oavsett vilket så är inte det här något fint att säga, såklart. Det som hände var att Benedicte Tisserand gick in och kommenterade här med: vad ska jag säga? ... Och den här Ben Cisco svarade med ett frågetecken, varpå Benedict svarade: okej, för att svara på ditt frågetecken, det är jag som är horan till morsa. Och här kliver Lycka då in och skriver det: ha 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 ha, du dödade honom, hjärta. Mm. Benedict Tisserand är alltså då Lycka då's mamma och dessutom journalist på tidningen L'Union, som är en tidning i en lokaltidning, kan man säga, i Champagneområdet med Reims som huvudort. Och hon berättade sen för sin egen tidning, som uppmärksammade det här meningsutbytet då, så att säga, att ja, jag sitter ju ganska ofta på Twitter när Lucas spelar och kollar in reaktioner, och här gick det inte att inte kliva in helt enkelt. Benedict Tisserand, den stora vinnaren i det sociala medierkriget den här veckan såklart. Ben Cisco 7 fick ju be om ursäkt lite grann då. Jag menar inte riktigt så, och så vidare.
Vad menar du exakt?
Vad menar du precis? Och detta tycker jag gör på, eller uppfyller på precis alla kriterier veckans profil. Hon heter Benedicte Tisserand. Hon är den där horan till morsa till Lucas då, vars Nîmes slog Toulouse i helgen.
Det där låter helt fantastiskt. Och låter också som att Nîmes är ett sånt ställe som vimlar av just den sorts historia. Det finns ju en klassisk berättelse från den franska fotbollen från den tiden när Lolo Nicolin, tjockis, homofob och rasande underhållande tröjsamlare och också president då för Montpellier på den tiden, numera avliden. Montpellier var och är ju Nîmes stora då, lokal konkurrenter.
Just det.
Och när de möttes då i kuppen någon tidigt 1900-tal, tror jag, eller 1990-tal ska jag säga, så då var Nîmes helt värdelösa, Montpellier lite bättre, och de skulle mötas i kuppen. Och Lolo Nicolin säger att ja, men om vi torskar det här, det kommer inte hända, men då lovar jag att rida hem till Montpellier på en häst. Och Nîmes vann förstås, varpå Nîmes supportrar då, eller några supportrar, snabbt spelade in en hyllnings- eller hädelse-smädelsevisa där de sjöng om just att Nicolin, il est rentré à Montpellier à cheval, att han rider hem på en häst. Så de kan sina saker där i Nîmes, tydligen.
Uppenbarligen. Och jag har faktiskt haft en Nîmes-profil tidigare. Och det var för, kan det varit, ett år sedan. Kanske lite mer än så. När Umut Bozok från
pianisten.
Nîmes fick, precis, spelade Bella Ciao på piano i ett fotbollsprogram i Frankrike.
Nîmes ser det upp som lite av ett favoritlag.
Något åt det hållet faktiskt. Il est rentré à Montpellier à cheval. Il est rentré à Montpellier à cheval. Il a pas digéré le crocodile enragé. Il est rentré à Montpellier Ska vi ta oss ett kulturtips innan vi lämnar?
Jag tycker det. På väg till bokmässan tar vi ett kulturtips. Jag tänkte faktiskt tipsa om en konstnär.
Om bokmässan?
Ja.
Men det kan jag göra annars. Kom dit. Det är roligt. Inte bara för att Simon och jag sitter där och pladdrar.
Just det. Trots att vi sitter och pladdrar så är det roligt.
Precis.
Jo, jag tänkte tipsa om en konstnär som heter Pepe Peretta. Som är eller har blivit något av en fotbollskändis hemma i sitt Argentina. Han är själv då, surprise, från Buenos Aires. Och är då varken spelare, tränare eller president eller något sånt där. Men en av de viktigaste som de har i den argentinska fotbollskulturen. För han är nämligen då världens förmodligen främste konstnär i genren som gör såna här flaggor eller overheadflaggor som de använder ute i kurvorna, supportrarna. Är det så att Rassing vill ha en flagga som är 220 meter lång så är det han som ordnar det. Vill River göra en overhead-banderoll på 175 gånger 50 meter så målar han en sån åt dem.
Ja, ah, nu fattar jag vad du menar med overhead.
Mm, just det.
Jag fick någon sån här 90-tals skolflashback.
Jürgen Klopp-faktorn är hög på den.
Exakt.
Hans mest kända verk, som det kanske du minns, var inför VM 2014 när landslaget hade en stor målning med Messi, Maradona och Påven på.
Ah!
Mm, det var Peretta som hade gjort den.
Mm. Sådär.
En fin liten story på vägen då. I somras så gjorde han en lite mindre då flagga för en Division 3-klubb som heter Deportivo Merlo. Med anledning då att när de spelade sin sista ligamatch i våras så togs det en bild då, en sån actionbild av Merlos anfallare Christian Fabiani som då tidigare har spelat i River och varit proffs i Cluj i Rumänien och så där, har en ganska fin karriär bakom sig. Men den här bilden då blev viral, den välte internet av den enkla anledningen att Fabiani på bilden är fruktansvärt fet. Han är tjock som ett hus helt enkelt. Fabiani kallas för El Ogro, typ jätten va? Eller något sånt, odjuret, trollet, något sånt hållet.
Trollet, ja precis.
Något sånt. Men den då gick miljoner varv runt internet. Och en av dem då som brydde sig och noterade det här var Ronaldo. Den riktiga Ronaldo då. Alltså den tjocka Ronaldo. Den gamla fenomen Ronaldo.
Mm.
Som spelade in en liten film där han då hälsade till Fabiani.
Mira pasa, tanke. Sigue así, tanke. No de bolas a nadie. Hacemos la diferencia, gordito. Venga, un abrazo.
Ja, Ronaldo-fenomenet säger alltså ungefär bryr dig inte, det är tjockisar som gör skillnaden. Fint ändå, fin support.
Fantastiskt.
Det här ledde då till att...
Inte så som tjejer hade sagt i det läget. Så här, lyssnade på dem, du är fin som du är. Eller, jag tycker du är jättesmal. Eller, utan det här var lite mer så realistisk take på det.
Stopp min kropp. Nej, utan det hade varit en mycket sämre banderoll. För det här blev nämligen en banderoll då. Merlos kurva beställde en målning av Pepe Peretta. Med precis det här budskapet då. Inte du duger som du är, utan att... De skrev på banderollen, eller rätt sagt Peretta skrev, tjockisar gör skillnaden, dina 100 mål bekräftade. För det var det så att Fabiani stod då på 99 mål som professionell fotbollsspelare. Och nu då i när den nya säsongen drog igång så skulle banderollen ha premiär under en av Merlos matcher. Fabiani står där han står på 99 mål och en bit över 99 kilo, gissar jag. Och det som händer då, Melo leder med 2-0 i slutminuterna, så får Fabiani bollen. Han vänder upp en bit in på egen planhalva, sådär 60 meter från mål ungefär, och skjuter.
Tante. Un poco más de oficio para definir.
La pelota para el oro por arriba!
Så, Fabiani, 100 mål som professionell. Det är tjockisar som gör skillnaden. Mitt kulturtips den här veckan är att följa en av fotbollens största konstnärer på Twitter, om inte annat då. Han som färglägger kurvor över hela världen. Pepe Peretta heter han. Pepe, P-E-P-E, Peretta, P-E-R-E-T-T-A. Finns på just det Twitterkontot. Följ honom. En fantastisk färgklick i den moderna fotbollen. Sådär, men musik har han inte gjort. Men det har du.
Det har jag inte, men andra har ju gjort som jag kan plocka upp, tänkte jag. Och jag tänkte egentligen välja något hyfsat mainstream som inte kräver någon större förklaring. Annat än att det har varit en viss typ av fotbollsspelare som har satt verkligen färg på det sista halvåret, eller de sista 3 månaderna får man väl säga, i fotboll. Megan Rapinoe tog det hela i hamn igår med sitt tal. Jag har varit inne på det tidigare. Det är roligt när det går bra för USAs damlag i fotboll. Det är också skönt när de åker hem från Lyon, ett Lyon som de har lagt i, om inte ruiner så i alla fall impregnerat med sin patriotiska flaggviftande WhatsApp-kultur.
Kul inte när ni kom, skönt när ni gick.
Precis så. WhatsApp som i frasen som man sa till varandra tidigare. Nu är det också ett berömt chattprogram. Jag känner till detta.
Så där.
Kul när ni kom, skönt när ni drog. Jag delar nog Lenny Kravitz känsla inför det här med amerikanska kvinnor. Vi ses på bokmässan på fredag och om inte annat i Eten nästa vecka.
Fint.
Ha det gött.
Hej.